Från Ringvägen 52 så säger vi god morgon NHL här i decembermörkret. Men lyckligtvis har vi världens bästa hockeyliga som lyser upp vår tillvaro. Och idag så har vi härligt celebert besök av Carl Hagelin. Så vi går ju rakt på det. Hagelin som idag jobbar för Minnesota Wild och sitter i SSKs styrelse. Så det är mycket hockey för dig.
Ja, det blir en del hockey nu. Man kanske trodde att när man la av att skulle tappas ner lite, men nej, det är mycket, men det är kul.
Och vid min andra sida så har jag Erik Granqvist, härligt.
Jag tänker bara på när du dumpar saker i runder, men det får vi ta sen.
Jag kommer inte undan att vi ska dissekera det klavertrampet för de av er som inte har missat det. Carl, innan vi går in på det som hänt i natten, vi nämnde det, vad du gör idag. Men din titel är spelarutvecklare och scout för Minnesota, hur ser vardagen ut?
Ja, det är... Som du sa, jag är spelarutvecklare här i Europa. Vi har tre spelare som vi har draftat, en i Sverige och, och två i Finland. Så det blir att resa och kolla på deras matcher, ha kontakt med dem. Skicka lite clips och video på saker och ting som kan bli bättre och saker och ting som är bra. Sen överlag och ha den där dialogen hela tiden med klubbarna som de spelar för. Och se till att ja, det går åt rätt håll. Sen är det klart att det är upp och ner för alla spelare. Och sen är det viktigt att inte lägga sig i alla små delar av deras spel, men jag tror det är viktigt att de känner att man bryr sig och att, ja, att man vill att de ska bli så bra de kan, men det tar tid såklart, alla de här tre backar och då är väl kurvan för att bli riktigt bra är längre, så det är viktigt att man förstår att det är en process där, det går inte på en dag utan man får lägga ner jobbet dag in och dag ut, och så kanske du inte ser det här för en fyra år.
På tal om din andra position då, styrelsen SSK, hur svettig har hösten varit?
Ja, det var väl lite svettigare än vad man hade hoppats inför året. Det var ju höga förhoppningar och man har fortfarande höga förhoppningar, men man trodde väl att det skulle ligga lite högre upp i tabellen, men skulle säga sista två veckorna att det har spelats bättre. Torsken igår mot Björklöven. Ja, det var väl ingen dålig match, men man såg hur bra Björklöven var och det är väl dit man strävar efter. Så förhoppningsvis fortsätter man bli lite bättre här nu i alla fall.
Hur involverad är du i det dagliga, eller i dagliga verksamheten inte, men hur involverad är du?
Nej, inte massor. Jag har lite kontakt med Georgsson och sen är jag med på styrelsemötena. Som sagt, jag har mycket med mitt vanliga jobb. Men man har alltid gillat SSK, man är på matcherna och man håller koll och kan man inte vara där ser man matchen på video.
Nu ska vi gå på det som har hänt i helgen i NHL som alltid har varit mycket. Och vi börjar med två rykande färska Leo Carlsson-kassar från natten i en 7-1-seger för Carlsons Anaheim mot Bedard Chicago.
De flyger vidare. Leo Carlsson som vi har utnämnt till första center i Tre Kronors OS-lag i Milano prickade två gånger om bakom landsmannen Söderblom.
Leo som nu toppar den svenska målligan i stor stil, 16 mål. Mika och Zibanejad och Wilhelm Nylander har 11. Han är delad 7 i den totala poängligan. Så hur speciellt är det som han gör den här hösten?
Nej, men det var väl mycket snack om att det är den här spelaren han ska bli. Jag tyckte man såg stunder under VM när han tog över och dominerade. Och jag tror nu, desto äldre han blir, desto mer consistent kommer han bli. Och du ser du här, när han gör två mål i en sån här match och överlag har varit deras bästa spelare.
Och inget snack om att det är första centern i OS, Erik?
Nej, det är det inte. Och det är bara frågan vem man ska sätta runt honom. Vilka känner du? Lucas Raymond och han har ju visat att de har bra kemi tillsammans. Har du någon mer som skulle passa med de två?
Ja, bra fråga här nu.
Nu sätter jag det direkt.
Ja, exakt. På heta stolen. Nej, men jag tror Adrian Kempe hade kunnat slängt in där. Om du har Raymond och Leo Carlsson, då kan du sätta in Kempe på en vinge där.
Hänger med i farten och stå kraftfull spelare.
Ja, han är ännu mer en målskytt än de två skulle jag säga. Nu kan alla göra mål. Men jag tror det är bra att få in en leftare där med Raymond och Leo Carlsson leftare såklart också. Men jag tror att han har lite tyngd, det är Leo också såklart. Men jag tror lite mer speed, lite tyngd. Jag tror att det hade passat bra.
Och så skottet då, två bra playmakers, Leo och Raymond.
Precis, då. Sen kan ju de göra mål också, det säger jag om. Men jag tror Kempe ännu mer killer instinct målmässigt än de andra två. De andra två är ännu bättre playmakers.
Kommer du vara på plats i Milan?
Nej, det kommer jag inte. Det hade varit kul.
Ja. Mm. Har du fått någon fråga från landslagsledningen på något sätt? Din feedback eller var involverad på något sätt?
Nej, inget sånt.
Okej, okay. Då går vi vidare. På tal om killar som inte gör mål lika ofta så fick Tom Villander göra sitt första mål i NHL mot Hagelins Minnesota.
Ja, väldigt kul. Tom Villander, som jag älskar honom som spelare. Det här är ju en komplett back. Han är rejäl. Han är enormt duktig på skridskorna. Kan använda fysiken. Och sen har han ett väldigt fint skott. Jag har sett 1000 klipp när han och hans farsa Erik då står och jobbar med catch and release och de här grejerna. Han var ju på hockeygym sista året. Eller han var i Rögläs J20. Så att han var en sån där kille som tog ishallen själv och åkte och tränade själv. Eller med Max Bolin som då var tränare där. På juniorerna, så att han har ju lagt ner jobbet och har ju så drivet, seriositeten har han, men också verktygslådan, så det här är en kille att verkligen hålla ögonen på. Du känner honom ju rätt väl också, din brorsa draftar väl honom eller?
Ja, precis, min brorsa jobbar som European Head Scout, amatör för Vancouver, så ja, han draftade honom och jag kommer ihåg, jag var på is med honom någon gång och massa andra på sommaren och då såg man vilka fötter han hade. Sättet han kan röra sig på isen i alla i sidled, fram och bak, och sen spelar man forward ganska länge tror jag, som ung, och det är därav så har han ju så bra touch och bra teknik, så det är han spår som fin framtid och han visar otroligt, ja, han visar framfötterna här i år.
Kollar man underliggande siffror också, han har 1,55 poäng per 60 minuter och det är topp 20 bland backarna i NHL, så att han kommer bara fortsätta att utvecklas, Tommy Lander.
Men Vancouver har ju också spelat en ganska skyddad roll här. Han är ju under 14 minuter per match i snitt. Och det är väl min fråga till dig. Topp 4 potential tror jag nog att vi kan säga. Men var är taket? För att han kanske inte är lika dynamisk som vissa andra backtalanger som kommer upp.
Nej, precis. Sen är det ju alltid svårt att säga taket. Men han, man ska ju aldrig säga att det är en ung kille som fortsätter ta steg. Vad taket är. Hur många poäng hade han gjort i år, sa du?
Åtta.
Ja, precis. I limited ice time också. Så det är väl inte helt omöjligt att han blir en tredje back kanske. Det skulle jag säga. Men han säger väl att han ska bli en första. Det är väl det som är skönt.
Sätt inget tak.
Exakt, så pratar en spelarutvecklare. Ja, en kille som kanske ändå har ett tak och förstår det själv för Vancouver är Elias Pettersson, backen då, som fick göra sitt första mål för säsongen i samma match. Han har 4 poäng på 26 spelade matcher nu. Och det här, Erik, tror jag ändå vi kan säga att det här är en kille med en tydlig defensiv profil om han ska bli en NHL-spelare i många år.
Ja, definitivt. Han ska ju vara stabil i defensiven hela tiden. Defense first, som de säger, där borta och spela boxplay. Så den här typen av mål, det är lite bonus. Det är ungefär som när Mattias Nordström gjorde något av sina mål i karriären.
Ja. Och målet som han och Villander också gjorde för den delen, gör de ju på Jesper Wallstedt. Han släppte 4 skott på 4 mål på 20 skott i den här matchen. Det här var Jespers första förlust efter ordinarie tid på 11 spelade matcher i NHL den här säsongen. Det är ju helt otroligt han har varit för ditt Minnesota.
Ja, han är väl en, ja, vad ska man säga, en sån här spelare som man hade hoppats mycket på, men som förra året var han nere i AHL mycket. Det var väl lite snack om att han inte riktigt nådde sin nivå förra året. Så kommer han in i år bättre tränad, ser bra ut på campen och sen tar han över bara och visar vilken målvakt han är. Och det är en otroligt skön kille och det är kul att se när det går bra för sådana.
Är du förvånad att den här typen av spel kommer ändå så här pass tidigt i hans karriär på NHL-nivå?
Både ja och nej. Det var väl tanken i år att han skulle få känslan att vara en backup i alla fall och få spela en del matcher. Men att han spelar så här bra, det är förvånande.
Och du var inne på, Erik, det här är en OS-kille för dig, va?
Ja, det här är en OS-kille, gärna tillsammans med... Det är också en fördel att de spelar tillsammans i Minnesota, Gustafsson och Wallstedt. Så de känner varandra och bra. Sen så, då är frågan, vem ska man ta med? Är det då Ullmark eller Mark? Men jag vill gå tillbaka till Wallstedt, för det är intressant. Han var en supertalang som junior, extremt tidig upp i SHL och slog en del rekord där. Och sen så jättebra på JVM. Första svenska målvakt att draftas i första rundan som nummer 20 av er i Minnesota. Men därifrån är ju fortfarande steget långt till att kunna spela i världens bästa hockeyliga. Och han blev ganska ödmjukad. Jag vet inte om det finns ett sånt ord i svensk ordlistan, där är du ordpolis. Men att han får den ödmjukheten, för han har alltid haft en kaxighet, Jesper Wallstedt. Men livet ödmjukade honom och oj, det här räcker inte. Han shapeade upp fysträningen, han tog hjälp av en sports psychologist, alltså med mentala bitarna. Och helt plötsligt så faller pusslet på plats och då är han så här bra. Alltså, det är en exceptionell begåvning som nu också har tagit hjälp av rätt personer runt sig och då ser vi den här utvecklingen. Så för mig är det definitivt en OS-målvakt för Tre Kronor.
Jag hade nog översatt det till att han fick en veckaklocka.
Ja, exakt.
Det går inte att översätta rakt av och säga humble, som jag antar att du tänkte på, men en veckaklocka kanske, att vad som krävs.
Ja.
Och det antar att i din roll, jag menar, alla de här killarna som man draftar högt har ju varit den bästa spelaren i sitt lag egentligen sedan de började spela hockey. Så det blir väl ett uppvaknande för många, tänker jag.
Ja, det är till och med spelare du draftar i fjärde och femte runden kan ha varit bästa spelaren i sitt lag hela livet. Och man får förstå det, att när du kommer till NHL, då möter du de som har varit bäst i världen i hela sitt liv. Så det är inte lätt. Det är svårt och det vet alla. Att det tar tid och sen finns det 100 olika vägar att komma dit. Det är väl det man ska veta. Vissa dröjer det 1 år, vissa dröjer det 7-8 år innan man kommer till NHL. Och då kan du bli draftad och sen vill ingen ha dig, så spelar du i Europa och sen kommer du över igen. Liksom. Men jag tror det är viktigt att du... Det man vet är att gillar du inte sporten och gillar att lägga ner jobbet, då blir det svårt att komma dit. Men har du det där drivet, då finns alltid en chans.
Mm. Och sen så också är det i miljöer där det är kul att komma till hallen. Du kommer ju alltid ha farthinder och tuffa motgångar med skador och ibland att det spel inte stämmer. Men att ändå komma dit, vara en bra miljö där man har människor som du runt sig som förstår det här och liksom kan pusha. Jag vill slå ett slag för Alfon Falkqvist också, fystränaren som jobbade med Wallstedt i somras. Följ honom på Instagram, för det är väldigt intressanta övningar. Man kan få inspiration som ung målvakt och titta på dem. Och jag tycker det är så kul när man liksom rannsakar sig själv. Vänta, det här räcker inte. Jag behöver hjälp. Man tar emot hjälp, lägger ner jobbet och så får man skörda frukt.
Sen tror jag även snabbt med att ha Gustafsson där också. Det är inte alltid att en ung målis kommer in och så starting goal är att han är någon som är en mentor åt honom. Ofta är det att okej, jag är nummer 1, du är nummer 2, se och lär. Men de har bra kontakt och det hjälper.
Och du har suttit på första parkett när du såg i Pittsburgh, när du såg Fleury ta hand, eller var schysst liksom mentor till Murray. Vad säger du om det?
Ja, men precis. Och bara det gav ju Murray så mycket självförtroende, att för Fleury är så bra kille, det spelar ingen roll. Han är förmodligen den bästa killen man mött i hockey, och det kan du nog fråga alla som har spelat länge. Fleury är nog nummer 1 när det kommer till att vara en bra lagkamrat. Och han vill ju inte förlora sitt jobb, men samtidigt så insåg han att för lagets bästa, då måste jag ändå vara där för Murray när han kommer in.
Vad säger du då om de två i OS tillsammans då, Wallstedt och Gustafsson?
Det hoppas jag. Jag tycker att det man har sett i år, så har båda varit stabila. De har spelat ett bra lag, men vissa matcher så har vi... då är det de som har vunnit matchen åt oss. Jag hoppas båda kommer med. Jag tycker de är värda
det. Men hur mycket, det var en jävla fråga, hur mycket tror du Filip lärde sig av Fleury när han var i Minnesota och han fick vara i den situationen med honom, och nu är han den som ska vara den etablerade målvakten?
Ja, jag tror mycket. För då är du van att ha en sån som Fleury som, hur viktigt någonting än är, så är han en bra person. Det är aldrig att han ser sig själv att han är above eller över någon annan liksom. Så det är, då tror jag han lärde sig otroligt mycket, och han visar det på samma sätt till Wallstedt, och de är båda sköna killar.
Mm-hmm. Okej, okay, då ska vi ta och prata om lite icke-svenskar också. Vi fastnar ofta i blågula, men det kan ju vara härligt att lyfta blicken. Och en kille jag är nyfiken på vad ni tycker om är Mikko Rantanen. Han avgjorde på straff mot just Pittsburgh, på tal om dem, här i natt. Och det här är ju inget poäng, men Rantanen står nu på 39 poäng på 29 matcher den här säsongen. Det är 5:a i poängligan, ironiskt nog tillsammans med Martin Necas, som han tradades mot. Och de två är bästa icke-kanadiker i poängligan här. Och Rantanen pratar vi nästan aldrig om, men han hade flest poäng i slutspelet av spelarna som inte gick till final. Han är 5:a i poängligan nu, och nu är det i Dallas där han är killen. Så det undrar liksom, hur högt placerar vi den här killen? Är han en topp 10-spelare? Nosar han på topp 5? Hur bra är han?
I världen?
I världen.
Ja.
Alla positioner?
Ja.
Oj. Du kastade i knät på oss här. Jag och Carl bara, tack för...
Ja, exakt.
Tack för det lilla uppdraget. Det är inte lätt.
Nej, det är det inte.
Ni har ju Kaprizov. Han är ju...
Ja,
om vi pratar yttrar då. Ja. Vi håller oss yttrar. Ja. Kaprizov, Pastrnak, Kucherov.
Ja. Ja, men han är där uppe. Rantanen har ju lite... Någonting som de andra inte har med storlekarna. Han är en häst. Så i slutspelet så blir han ännu viktigare. Han kan täcka puckar, han kan hålla i, han kan hugga någon, göra något fult. Så det har ju han som de andra inte riktigt har på samma sätt. Caprizo kan också ta sådana där grejer. Och det, men det är ju storleken på Rantanen som han ser ut. Så icke... Ja, Vinga i topp 5 i alla fall, icke nordamerikaner.
Ja, ja, alltså Vinga måste han ju vara till och med bäst i världen i diskussionen.
Absolut. Väl... Just nu så är jag absolut det. Jag skulle ha han och Caprizov. Caprizov etta, han tvåa just nu skulle jag säga.
Kucherov och Pastrnak.
Kucherov när han är på humör. Liksom, det är ju två humörspelare, Kucherov och Pastrnak. När de liksom är på och i rätt sinnesstämning, då tar de ju över matcher och dominerar på ett sätt också, men jag tänker bara på Rantanen, han gjorde hattrick mot sitt tidigare lag Colorado i match 7 i slutspelet senast. Så bra spaning, Jonta, alltså det lutar åt att han just nu är på tronen av icke.
Och då kanske han kommer in topp 10 i världen i alla fall här, totalt sett.
På vinge eller totalt. Som spelare, ja.
För du har ju ett par centrar och backar, ja, som exakt. Topp 5 blir svårt.
Topp 5 blir svårt, men vi säger topp 12.
Topp 12.
Ja, bra.
Bra. Då spikar vi det och går vidare. Och har en liten svensk koppling på nästa icke-svenska spelare. David Tomášek fick göra sitt tredje mål i Edmonton-tröjan. Nu har han faktiskt gjort två av de målen de senaste 5 matcherna. 5 poäng på 19 matcher, så har det inte blivit en bra succé för Tomášek. Men viktigt för honom att få producera lite här. Och det jag är nyfiken på här. I din roll som både spelarutvecklare och scout. Tomášek var 29 när han drog. Vi har sett några killar... åka äldre, även icke-svenskar. Tänker Rodrigo Abos till exempel, som var väldigt bra i SHL och gick till Flyers. Dessförinnan är Derek Ryan och Perrad Belmar bra exempel på killar som har kommit till Sverige, tagit ett kliv i sin utveckling och sen blivit NHL-spelare. Så frågan är ju då, hur ser du och NHL-världen på SHL som utvecklingsliga för lite äldre spelare? Vi pratar ju ofta om tonåringar och juniorer, men lite äldre spelare.
Jag tror det man vet om SHL är att är du bra i SHL, då har du rätt bra hockeysens. Du vet hur hårt du måste jobba och du är bra defensivt. Jag tror där har du mycket mot de andra ligorna. Att det är ett safe bet att signa någon där. För du vet att han kommer vara bra i AHL. Det är väl lite så när du signar att det är ju inte ofta du hittar en och du vet att han här kommer spela i NHL. Den senaste gör det är kanske Pio Sutter, han, det var inte från Sverige, men han fick göra det. Och sen alla pratade om Panarin, att han var en free agent liksom. Men det finns inte så många. Då är det lite vad klubben behöver, hur mycket unga killar har vi. Edmonton bestämde sig i somras att signa 3-4 free agents från Europa.
Och chansa lite då?
Ja, men man får ju säga vad man vill om det är chansa. Men de kanske ser att vi har inte tillräckligt med unga, vi har inte haft mycket draft picks, vi har gått långt. Så då måste vi ta in någon annanstans ifrån. Och då funkar vissa ibland, vissa funkar inte alls. Det är lite vad organisationen känner.
Mm. Och du beskriver det bra. Tomášek får vi säga är ju undantaget som bekräftar regeln så att säga. För han är ju dålig defensivt. Ja. Men har den här extrema spetsen offensivt ju. Som vi såg i Färjestad i fjol. Och får börja se lite grann. Men det är ju ännu svårare att kunna göra det han gjorde offensivt i Färjestad i NHL på ett sätt.
Ja. Precis, och det tror jag väl inte Edmonton tror att han kan göra. Det är väl mer att fylla en plats där. Sen är det ju, han är inte katastrofal defensiv. Han var ändå center i VM liksom. Han
floatar runt och kör rätt mycket sitt eget system.
Precis, i Färjestad ja. Men då tänkte väl om han väl måste köra det. Och fokusera på, då är han väl okej. Och han är onekligen för att spela och har 19 matcher i år. Så något rätt gör han ju defensivt med tanke på att det inte att han producerar varje match.
Men du är ju pro-scout. Du åker runt och tittar på SHL-matcher och försöker hitta de här guldkornen.
Ja, precis. Man åker runt på... Ja,
vilka finns det nu i SHL? Jag vet, ni avslöjar aldrig någonting. Jag försökte kika på din lapp här innan. Men scout, är det roliga när ni sitter på matcher så? Ni är ju lite hemliga ändå.
Ja, det måste man ju vara. Sen är det klart att man ser ju om en spelare är bra. Sen är ju fråga varför han tycker han är bra, passar han in, men namnen håller jag.
Det finns några tänkbara då i SHL i år.
Ja, det är inte omöjligt.
Nej. Bra.
Ja, du får säga.
Det är du ska komma med din journalistik och ställa.
Det sköter du så bra här. Du pressar ju Hagge. Ja. Vilken namn tycker du då, Erik?
SHL? Mm. Ja, men jag uttalar mig inte mycket om SHL nu eftersom jag jobbar på insidan i Färjestad. Men det är ju det luriga lite grann, näringskedjan i hockey. alltså SHL-klubbar tittar ju ner mot Allsvenskan och i Division 1. Kan det finnas några guldkorn där som kan hjälpa oss? Och ni är ju högst i näringskedjan och tittar ju ganska mycket på till exempel SHL då.
Jag tror att vi får släppa det här med att jag sitter med två hemlighetsmakare på varsin kant. Och sen kan väl jag bjuda lite på mig själv då istället. För att jag kommer inte undan att spela upp ett litet snedsteg från helgen här som när vi jobbade tillsammans, Erik. Ja.
Det här får du ta.
Vi får se om du får som du vill här när Manson skickar pungen i runden. Pucken i runden. Jag ber om ursäkt. Tur att jag lade kväll. Vi får se om du får som du vill här när Manson skickar pungen i runden. Pucken i runden. Jag ber om ursäkt. Tur att jag lade kväll.
Ja, det var länge sedan jag fick så mycket feedback på någonting gjort. Du sa att du hade snubblat över också.
Ja, det där kom upp på min Instagram också. Så det tänkte jag ta upp själv idag. Men du visar ju, du var...
Man måste äga det.
Ja, eller? Exakt. Allt handlar ju om content, så det är nog bara bra för dig.
Ja, exakt. Views. Hellre jag känd än okänd.
Exakt. Och då börjar man med pungen i runden.
Alltså, jag blev så full i skratt. Men när du sa det, vad sa han, så tittade jag på dig. Och du var helt röd i ansiktet. Och förra så tänkte jag, Gides ord ekade. Det måste vara, du måste vara seriös om Jonta skämtar. Det har han sagt till mig. Alltså, ja. Det får inte bli för pingpongskämtigt. Så jag tänkte, jag måste bli överseriös. Jag tyckte jag höll ihop det bra. Men
absolut.
Sen hade vi ju en skrattattack efteråt. Du var ju full i skratt resten av sändningen.
Ja, ja.
Men vad kommer då, tror du? Det händer ju ibland när man sitter. Du tänkte ju puck, men det blev pung. Alltså, om vi spårar...
Ja, absolut. Jag tänkte absolut inte på testiklar, utan jag tänkte på en gummitrissa. Men det blev fel.
Och det är det som händer när man sitter ibland på hockeyplan. Det blir ju fel ibland. Man tänker att göra en sak så blir det fel. Det är samma när man kommenterar. Det kommer upp i hjärnan, så kommer det ut lite annorlunda, men... Vi är inte perfekta, vi är inte AI-robotar.
Nej. Du är inte den första och du är inte den sista.
Nej, så det var inte min sista, eller kan vi säga. Det kommer
nej,
bli fel
exakt.
Igen.
Jag hoppas att du fortsätter med några sköna sådana.
Okej, om vi går till ett litet seriösa ämne.
Du har korten upp och ner, by the way.
Ja, det är jobbigt för dig, Erik.
Ja, lite jobbigt, så.
Hos det, sådär. Om vi går till ett seriösa ämne, ska vi prata lite skador.
Ja.
Och vi satt ju... För några veckor sedan pratade om Charlie McAvoy. Fick ju ett skott i ansiktet. Jag ska se om vi har den situationen också så vi kan kika på det. Det här är en match mellan Montreal och Boston. Och Noah Dobson skjuter ett slagskott här. Som går rakt i ansiktet på McAvoy. Och det här är bruten käke. Han är borta. Läste en intervju där han berättade att han har tappat 10 kilo ungefär. Det är bara flytande föda. Och den ofrånkomliga tanken som dyker upp hos många här. Det är ju... ansiktsskydd. Och Carl, du är tyvärr också en spelare som har åkt på en skada i ögat i ditt fall. Om vi börjar i den änden, det är inte alla som har koll på det. Kan du berätta om det?
Om min skada? Mm. Ja, det var träning så körde vi 2-2 mot ett mål i hörnet liksom. Ja, så rätt vad det var så fick jag pucken och skulle ta två snabba skär. Det är ingen stor yta man jobbar på, men jag skulle ta två snabba och sen kom en klubba bara rakt upp svingandes. Så en lagkamrat, så jag vet inte om han skulle haka mig eller om han ramlade och svingade, så träffar han rakt i ögat. Mm. Ofta har man flyttat den träffar benet ovanför eller under, men då träffar han rakt i ögat, så då försvann större delen av synen.
Mm. Och hur är din syn idag på det ögat?
Ja, den är inte bra. Nej. Det är svårt att prata procent, men jag har som en svart fläck mitt i ögat där inget ljus kommer in. Så om jag blundar med mitt högra öga så ser jag inte mycket. Mm. Men högra ögat är perfekt, så det är ändå, det är något man vänjer sig med dagligen. Så det är inget jag klagar på så.
Ja. Men när man ser den här skadan som McAvoy drabbas av och även den skadan som du drabbas av. Och vi har ju tyvärr fler exempel på den typen av skador. Så är det ju folk som tänker, okej, men varför har man inte helskydd i form av galler eller bubblor och så vidare? Varför tror du att det är så?
Ja, det går väl, man måste väl gå bak långt, långt i tiden. Det börjar med att ingen ens körde hjälm. Men då gick det kanske inte lika fort och folk var väl lite... Ja, man spelade för skojs skull och det var väl lite... Vad ska man säga? Folk var inte lika snabba och starka. Sen var det väl så här, okej, då sätter vi på visir. För du vill fortfarande kunna se pucken och få en känsla att du är fri, tror jag. Jag tror det där det börjar. Och sen hade man väl att... Ja, typ som i college, då är det galler eller helvisir. För att skydda tänder, för där är det dyrt i USA med allting. Samtidigt så tror jag att det är en del av marknadsföringen också. Har du galler så är det svårt att se vem spelaren är. Och jag tror att spelarna får välja själva, kommer de alltid säga att de vill ha visir, för att det känns på riktigt på något sätt. Och du ser pucken bättre, du ser spelet bättre. Mm. Det är väl det jag tror.
Men om vi börjar i den änden, Erik, du har också med dig lite alternativ här. Om vi pratar liksom ren prestanda, det finns ju några lager av det här. Men nu, Erik, du har ju ett, vad har du, en bubbla och ett...
Vi börjar, jag vet, jag passar inte igen, men jag fick låna Linus Johansson i Färjestad, så jag ber om ursäkt för hur jag ser ut i en hockeyhjälm.
Ja, jag får be om ursäkt för Linus, jag kanske tar rutan där också.
Ja, exakt. Men det här spelar ju du med i, på, eller hur?
College,
på
ja, college. Precis.
En fishbowl, ja. Som vi sett, Connor Bedard till exempel.
Så det blir du skadad i NHL kommer du tillbaka och spela med det där, om du blir ansiktsskadad. Mm. Första veckan, typ som nu kommer McAvoy ha det där när han kommer tillbaka med sin käke.
Och här ser du ju ändå ansiktet. I mitt fall är det ju inte bra, i ditt fall är det jättebra, för du är ju fotogenik och ser väldigt bra ut. På tal om profileringen, att man ser spelarna bättre när det är ett visir till exempel.
Men det är ändå, det måste vi ärligt säga, det är ändå ganska stor skillnad. Om vi kollar på Erik nu, hur mycket vi ser av hans ansikte kontra med ett visir, så är det ju ändå en märkbar
skillnad. Och sen om man ska prata som spelare med det där, när du andas så immas det också. Mm. Det är svårt nu kanske, men i matcher då kommer svett. Det är inte...
Flåsa lite.
Ja, exakt.
Ja, jag flåsar, men det blir imma som du ska ta bort. Blir det varmt också, säger många?
Ja, varmt, och sen blir det ju vatten. Du dricker, du spottar, du blir tacklad och snoret kommer upp och fastnar. Liksom. Det är väl mer det också.
Mm. Så det är ju ett alternativ, fishbowl. Det här är ju ett annat också nu, sen några år tillbaka, att du har galler ner till. Men du har visir. Har du testat det här?
Nej,
eller?
Det där har jag aldrig testat. Jag antar att du andas bättre. Det blir nog inte lika mycket imma.
Precis.
Men de folk tycker väl är lite fulare, kan jag tänka mig.
Ja. Sen är det det här då som påminner lite om det du hade. Ganska litet visir.
Ja.
Och du hade ju ändå även lite...
Jag hade det som rantade när man såg det.
Tyvärr, va?
Kepsen.
Ja, precis.
Det är inget du rekommenderar, va?
Nej, det gör jag inte. Mm. Kronvall hade också så.
Ja. Men okej, okay, jag är nyfiken på det här. Vi hade Jonte Eriksson här för förra säsongen. Och han är ju den sista svensken som spelade utan visir i NHL. Och han sa att han upplevde att det blev värre med visiret när han hade det, för att det, framförallt om du har lite vinkel på det, att det styrde in klubborna i många fall istället för att de bara passerade.
Ja, så kan det vara. Sen, jag tror, desto längre du är som han är, då är det nog svårare att få saker i ansiktet. Mm. Är du kortare, då är du ju närmare isen hela tiden. Och det är ju snyggt. Och då, jag vet inte, många av de större, typ som Getzlaff, han körde också utan länge. Jag tror de får ju inte lika ofta, men jag tror nu går hockeyn så fort. Så att det är så lätt att få upp en klubba. Alla skjuter hårdare, folk skjuter mer, det studsar. Folk har inte lika bra koll, så det är klart att det är större chans att du blir skadad i ansiktet nu än för 10 år sedan.
Mm. Jag pratade med matrisarna i Färjestad, bland annat med Jocke och Tuppen och Arto där. Och de säger att, de pratar ju också det här med profileringen, att det, vi ser, det är lättare att se ansiktet, profilera spelarna. Men de rekommenderar, jag vet inte vad du säger, att man kör max. Alltså det finns ju olika, vissa är ju mindre, vissa är större. Att man kör så stort visir som möjligt för att få maxskydd. Och då är det ju svårare för en klubba också att komma under om man har det. Och sen berättade Tuppen som var med i Nashville där under Global Series att inför varje match så skruvar de fast det så att det skulle sitta så här, så att det inte skulle sitta som en keps. Så min fråga till dig egentligen, vad tror du om man liksom gör visiren lite större så de täcker mer?
Det finns ju.
Men att man gör det till en regel att man måste ha det.
Du kommer nog till samma grej där att... Ja, det är som med allt. Spelare som är vana med att inte ha det, de kommer inte godkänna. Med unga killar som kommer upp, om det är regeln, då är det. Förstår du vad jag menar? De som spelar, då får man göra som en sån här grandfather in rule, att de som har fått spela med vanliga visir,
de gör det.
De gör det tills de är klara, med alla nya som kommer in får ha lite längre. Och det är så att kolla på Carl Söderberg, han hade visir som gick väldigt långt ner. Mark Stahl hade också långt ner.
Mattias Weinhander spelade med det som
exakt,
har
det var det jag skulle ha om det hade funkat med ögat. Då hade jag haft ett visir som går långt ner, och då är det nästan så långt ner att bara underläppen kan få skada och hakan då, såklart.
Testar du det på isen?
Ja, det är den hjälmen jag har. Om jag skulle vara med på någon välgörenhetsmatch eller vara med några och åka och träna, då är det jag hade haft.
Och funkar det alltså? Okay.
Ja, det funkar okej. Okay. Ja, det gjorde det.
Men blir det, alltså, om vi då pratar prestandagen för att landa det, vare sig man har galler eller fishbowl eller ett sånt visir, liksom. Du har ju spelat med båda blir, presterar man bättre utan? Alltså, jag förstår att man vänjer sig, ja. Men blir det ändå en...
Jag tror att du presterar lite bättre, ja, utan.
Jag tror att om vi blickar i framtiden om 10 år så kommer det vara, alltså, försäkringsbolagen och sen, alltså, en spelare borta är ju ingen bra spelare. Nej. Alltså onödiga skador. Alla coacher säger man ska in och täcka skott, vara i skottlinjen. Man ska in och skymma målvakter. Och då står man där och det kommer puckar stenhårda i 150 km i timmen. Och ibland så är det en stickkompakt till exempel, så styrs det upp. Du hinner inte reagera. Nej. Och sen är du borta som McAvoy i 6 veckor helt i onödan. Så att lite den här progressionen du sa. Först spelar man utan hjälm. Sen spelar man med hjälm. Och sen kom det visir och så vidare. Och den progressionen kommer göra mer och mer åt säkerhetshållet. Så att om vi blickar in i framtiden, om 10 år när vi sitter här, förhoppningsvis vi tre, då kommer vi nog se att antingen att det är heltäckande fishbowl eller att visiren verkligen är lite mer skyddande än vad de är nu.
Men en grej som jag är nyfiken på, för det ska vi säga, och det tror jag inte alla har koll på, att i NHL får du ju inte ha helskydd om du inte är skadad.
Nej, precis.
Och det är ju en regel som många kan ju tycka spontant att det är jättekonstigt. Men tror du att det hjälper respekten, om vi säger så, att alla är i samma båt?
Jag tror det. Det är ju lite annorlunda när du har fishbowlen på, om man säger så. Jag kan ju åka in i dig då och du blir skadad i ansiktet för att jag har en fishbowl på. Och det var ju som i college. Det var ju mycket... Det kändes som att man... Ja, attackerade huvudet mer i college med tacklingar och sånt här för att du visste. Men han har ju en... Han har ju en galler eller helvisir på. Så jag tror att det är en respekt mellan spelare att vi alla kör under samma premisser.
Det ser man ju ibland.
Jag tänkte fråga Erik om det finns något i det. NFL och rugby är väl ett exempel man brukar ta. Alltså hjärnskadsintack. Rugby har de ju knappt med skydd alls kontra NFL. Som har hur mycket skydd som helst och ändå hur mycket huvudskador som helst tyvärr.
Jo. Men det här är inget lätt, men vi kommer från Christer Olsson, min kollega i Färjestad, berättade när han kom upp i NHL så gick han till Matris. Han hade spelat med visir i SHL, så gick han till Matrisen och sa att jag skulle vilja ha ett visir. Nej, Mike Keenan sa att ska du spela NHL så kör du utan visir. Ja. Och det var coachen då. Och det är det, vi kommer ju från den traditionen att man liksom skulle spela utan för att vara tuff och så vidare.
Och det var ju mer fighting då också.
Precis.
Då kan du inte stå med galler om det ska bli en fight.
Nej, du, inte står ens du... visir blir ju liksom...
Ja, men precis, nej. Nej, men ska du där, då måste du ha på dig handskarna. Så står du och matar som det är på J18-matchen någon gång per år.
Är vi överens om att ett bra visir ändå är... Jag menar med facit i hand. Du
100%.
Att ett bra visir...
Ja, dra ner det så långt man kan. Eller ha det så stort som möjligt. Det är klart det är så. Ja. Och desto närmare du har det ansiktet, desto svårare att få in en klubba. Förstår du vad jag menar? För visiren kan du röra lite. Om du ser på sidan där du skruvar.
Precis.
Ja, det är svårt där att visa.
Ja, men skruvar man fast det hårt och bra, då sitter du rätt nära ansiktet. Ja. Så att det inte blir den här kepvarianten.
Det här är en omöjlig fråga att svara på. Men om du gissar, om du hade haft ett tight visir, tror du att du hade klarat i din situation?
Ja, det är inte omöjligt. Nu vet jag inte, vinkeln från där klubban kom, det är svårt att säga. Men det kan ju varit att visiret hade styrt den någon annanstans. Mm. Bara bryter näsan.
Vi ser ju killar nu, Klingsell i det med helskydd. Mike Künzle nere i Schweiz har gjort det. Han har brytt näsan ett par gånger så han har bara behåller på och kör bubbla nu och sådär. Om vi landar här då, du var inne på det. 10 år från nu, Erik. Vad landar vi? Vad har man för ansiktsskydd på NHL-nivå?
NHL-nivå, ja.
Där går det ju långsammast.
Ja, där går det långsammare. Men med SHL kan jag tänka att man har väl i alla fall ett visir som går ner rätt långt nedanför näsan.
Mm. Så det kommer att vara annorlunda.
Det hoppas och tror jag också, att det går mot säkrare och säkrare ju smartare vi människor blir.
Sista frågan som jag vill fråga på det här ämnet, för du kör ju bubbla där. Nu är det här ju absolut ingen jämförelse övrigt, men jag spelade gubbhockey på gånger i veckan och jag testade en sån bubbla och tyckte den var hemsk. Och så körde jag bara ett vanligt galler. För du tycker att dels såklart det här med värmen, men också det som jag tycker, här ser du jättebra och sen tittar du ner och så blir oj vad är det här? Har du gallret så är det ju samma hela tiden.
Du ska inte kolla ner på pucken.
Hur bra tror du det är? Jag kan ju knappt åka skridskor. Så om man är bra så kan man köra bubbla.
Ja, exakt.
Conor Bedard dominerar ju med bubbla fishbowl. Mm. Eller hur? Kommer ni ihåg junior-VM?
Ja, precis. Men det är när du är van med det. Sen när du väl går till visir och sen tillbaks, då är det svårare.
Ja, ja bra. Ja.
Okej, vi tar och går vidare. Till nästa fördjupning och den har titeln Identitetskedjor.
Det är Carl Show.
Precis. Nej, men, och, anledningen till att vi tar upp det här, nu börjar det upp sig till OS. De flesta kommer ihåg dig när vi pratade identitetsserier som HBK Line med Nick Bonino och Phil Kessel i Pittsburgh som ledde till Stanley Cup-titel. Men jag minns också personligen World Cup 2016 när du spelade med Silverberg och Kryger och ni gjorde ett väldigt bra jobb som en tydlig fjärde kedja, gnuggarkedja, vad du nu vill kalla det för, och du hade ju den rollen i OS 2014 också. Så du kan ju det här.
Ja, exakt.
Hur viktigt är det att ha någon kedja som är någonting annat? Som står för någonting annat?
Jag tror att om du vill gå långt så behövs det någonstans. För stjärnorna, ibland kan det vara matcher när de bara stöter ut varandra. Liksom. Jag kommer ihåg när vi mötte Washington det där året med, när vi vann 2015-2016. Då tror jag inte Crosby, han kanske hade en eller två poäng den serien. Men våran kedja lyckades... Ja, matchas mot deras tredje backpar eller andra backpar och så lyckades vi vinna några matcher åt oss. Jag tror i slut, du kollar på Tampa, då hade de Goodrow, Gord och Coleman. Det var likadant där. Så att de hjälpte Tampa att vinna 5-6 matcher i ett slutspel.
Mm. Jag tänker Marshawn låstar in en Lundell nu för Florida.
Ja, precis. Där har du också. Och det behövs ju, för stjärnorna kan inte göra allt i ett slutspel. Sen tror jag, pratar du för mycket om en identitetskedja, speciellt om det är fjärde line, då kommer du nog inte gå långt. Jag kom något år där med Tampa, då hade de Paquette, Callahan och någon till, och det var det man pratade om, men då åkte de ut i första rundan för att stjärnorna inte riktigt var det du behövde. Så det, du måste ha en identitetskedja som bidrar med något de andra inte bidrar, vare sig det är fysik eller att de chippar in med viktiga mål, om du vill gå långt, det tror jag helt klart.
Vad säger du, Erik?
Ljuv musik, för det, jag minns det som igår, eran HBK-line, alltså hur galet bra ni var, och när, som du är inne på, när hemmalagets coach har sista bytet och kan matcha mot stjärnorna, Crosby, Malkin i ert fall, då kommer ju ni som det trehövdande monstret och liksom blir skillnaden i serien. Så det är extremt viktigt. Vi ser ju varenda år nu, senaste år, ända sedan... Vi kan ju blicka tillbaka, ja, ni vann 16-17, men efter det också så är det ju ofta tredje kedjorna som har varit skillnaden i många matcher. Mm.
Och där är jag också nyfiken, för vi nämnde HBK Line och det var ju en tydlig tredje kedja, och som du sa, jag menar, framförallt ett år hade ju Kessel snudd på en konsumentslutspel.
Ja, och det året, jag tror vi spelar nog mer till och med en Malkin-kedja det slutspelet. Det blev så till slut, för att han litade och spelade oss defensivt också liksom, med Bonino, och då fick Phil var med. Nej, men det var ju...
Vi fick försvara, han fick göra sin
grej. Ja, exakt. Så vi kan göra alla mål framåt och göra så att vi såg bra ut framåt.
Men de här landslagskedjorna nämnde, det är ju mer tydliga fjärdekedjor. Hur skiljer sig, om vi pratar identitetskedjor, om det är en tredje kedja eller en fjärde kedja, om man kan dela in det så enkelt?
Ja, jag tror fjärde kedja, då är det väl att de kanske chippar in med lite mål... Du vill, fjärde kedja vill du kanske inte ha på isen alltid när andra lagets första kedja är på isen, för då kommer du kanske inte skapa så mycket framåt. Jag tänker så här, i ett OS, då är en fjärde lena, de spelar nog inte mer än 10 minuter. Men de ska ut och jobba stenhårt, vara fysiska och otroligt jobbiga att möta, så att de ska gå ut och spela 0-0. Det är det man känner. Och får andra laget att få jobbet kanske... Ja, smälla på någon back så att han inte spelar lika bra i det andra laget som de hade hoppats. Det är väl det jag känner med en fjärde lina i ett OS.
Och försöka förlägga spelet ner i anfallszon och lämna över till toppspelarna i offensiva positioner.
Så blir det ju. Om du vill få in tacklingar, då måste du ha pucken i anfallszon. Mm. Mm. Och det positiva är ju att ofta då dumpar du in och så lyckas du få en tackling. Men med en fjärde lina, hamnar du i egen zon för mycket, då blir det ju inga minuter den matchen. Det kommer man ju alltid säga. Du förväntas, även kanske inte göra mål, men du förväntas att pusha pucken åt rätt håll. Mm.
Men om vi då ligger kvar vid OS, nu... Hur man än monterar det här laget så kommer det vara tre ganska jämna toppkedjor. Du nämnde, vi säger Kempe, Karlsson, Raymond som är första kedja som du nämnde, och sen slänger du in i landet med Eriksson, Ek och Bratt, säger vi. Ja. Då sitter du med Elias Pettersson och Filip Forsberg i tredje kedjan. Så du har ju tre ganska jämna toppkedjor. Mm. Och det lämnar en fjärde kedja som kan vara någonting annat.
Heinemann.
Ja, det är, vilka du vill se där?
Oj, jag har gillat Heinemann, det jag sett han. Jag tyckte han har ju den här tyngden, han kan åka och han kan skjuta liksom. Och det är väl någonting vi inte har massor av på något sätt. Så jag tyckte han stod ut i VM. Jag har inte sett så mycket av hans matcher i år. Men han har ju producerat i ett Islander som ändå spelar rätt defensivt. Så han förstår ju hur viktigt det är att spela bra på båda sidor av pucken. Så, men han
och han
bra.
Toppar ju alla svenskar överlägset i tacklingar också. Om man ska väga in
det. Ja, men exakt. Så det är väl... Och Landeskog han är, sen får vi se vad han spelar. Jag är inte här för att välja vart spelare ska spela, men han och Heinemann i en kedja som ska röja loss lite. Nu kanske Landers skulle spela högre upp, det vet inte jag, men de hade inte varit roliga att möta.
Det känns som man hamnar i kanske en duell mellan en William Karlsson eller en Mika Backlund som spelar center.
Jag tänkte fråga honom, men jag vill inte ta ditt jobb. men det är ju verkligen det. Där tror jag mycket dagsform också. Mika Backlund gjorde ett väldigt bra intryck på Tre Kronor-staben och oss under VM till exempel. Och sen är det klart det är en nivå till när det är bäst om bäst i ett OS. Så det är ju två bra alternativ att vara center i en fjärde kedja, både Backlund och Karlsson.
Ja, det känns som att Backlund står för någonting. Vi såg liksom inställningen på VM, han är kapten i NHL. Vad kan de liksom mer svårdefinierade värdena betyda, tror du?
Du vill ju ha in folk med rätt karaktär och folk som har varit med förr. Jag tror rutin spelar en stor roll. Samtidigt så är det viktigt vem som har formen just då. Eller jag antar att det är nu, kommande månad. Du vill gärna ha en som känner sig rätt skön i sättet han spelar. Samtidigt som de två spelarna ni nämnde, de har varit rätt stabila i sin karriär. Och du vet vad du får av dem.
Om jag säger då Heinemann, vi säger Landeskog i tredje, så blir det Heinemann, Backlund, Elias Lindholm i fjärde kedjan.
Mycket, mycket bra.
Köper vi den?
Ja, verkligen. Och exakt det Carl pratar om, alla de här grejerna, det förstår ju de och skulle kunna göra det mellan 6 och 11 minuter per match beroende på hur matchbilden är. Så där har du väldigt, väldigt bra fjärde kedja. För hur det än är så är det ju ultimata lagsport. När jag tjatar om det, så ska Sverige vinna sitt tredje OS-guld, så kommer det behövas att alla verkligen bidrar i sina roller och gör allt för att laget ska bli framgångsrikt. Och ja, där har vi börjat knåpa ihop laget åt Sam Hallam.
Ja, men jag vill fråga dig en sak som har erfarenhet av att spela mot de bästa spelare i världen också. Johan Garpenlöv var ju här och hade en väldigt intressant synpunkt gällande Backlund, att han kände att så här, okej, om tempot blir det allra högsta, det blir Kanada och USA, nej, då kanske det går lite för fort och då föredrar Garpenlöv William Karlsson i den rollen. Hur ser du på den liksom tempoaspekten av vad man... Hur snabb måste man vara för att spela den här typen av roll?
Jag tror att det kommer vara otroligt snabbt. Speciellt de sista två, ja, om man ska hoppas på kvartsfinal, semifinal, finalen, kommer vara ett jävla tempo. Det såg man ju i Four Nations. Sen är det klart, det är lite annorlunda med OS, det är lite fler matcher. Men jag tror de där sista tre matcherna kommer vara otroligt tempo. Det med William Karlsson är, han har ju varit med och vunnit. Och han har ju spelat den där rollen i de största matcherna. Så det är klart, tempot kommer att spela roll. Jag tror de båda har bra rutin och ändå fattar vad man ska göra. Är du så smart som de är som spelare, så brukar det ändå vara okej.
Båda har vunnit VM-guld, 17 respektive 18, va? Ja. Men William Karlsson har vunnit Stanley Cup, som du säger. Har ni sett att rinken är annorlunda?
Ja, de har, sa det,
de har gjort den ännu mindre nu. Fan, italienarna har lyckats med det. Vi behöver fan bara mäta upp. Men det har blivit fel i måtten nu. Och nu snackar jag hörde Splitting Chicklets där podden att de vill att det ska spelas i Nordamerika nu. Är det här bäst om bäst. Men vi får väl följa det här. Men om rinken är ännu lite mindre, då blir det ännu mer intensivt spel. Så ja, vi längtar.
På tal om alla de här truppdiskussionerna. Man är såklart nyfiken bakom kulisserna. Din chef Bill Guerin är ju också USA:s GM, så han sitter med det här. Hur nyfiken är han liksom? Vad får Sverige för lag?
Han har inte frågat mig det alls. Nej, men jag kan tänka att han... Nej, han har inte frågat det. Jag tror han har rätt... Det som är, till skillnad mot ett VM, då kanske det är mer frågor när du tar in lite mer. Men här, han har väl rätt bra koll på alla svenskarna däröver. Och de är ju inte rätt stort, hur många. Det är väl 6-7 olika GM som är med och väljer USA:s lag. De har rätt bra klar... Alltså, de förstår ju vilka de svenska spelarna är. Sen kanske inte de hade valt samma. Såklart, så är det med allt. Men 92% av spelarna, så vet de ju helt klart vilka som kommer med.
Och de har fullt upp med sitt eget.
Precis. Det är ju...
Vilket smörgåsbord alltså. Inte lätt att välja för USA och Kanada heller.
Nej, fy fasen. Nej, det är en lyx. Men sen kommer de ju få skit om de inte vinner. Det är ju grejen.
Ja, exakt. Det var väl Steve Eisenman som sa det. Antingen
så Armstrong tror jag sa det också.
Ja. Antingen vinner du guld eller så har du misslyckats.
Precis.
Då tog du fel lag. Ja.
Men det är så det ska vara också.
Ja, men det är kul. Det är därför de gillar det. Det är därför de får så mycket lovord när de vinner. Och hela landet älskar dem.
Det är inte så himla länge sedan du själv var med och spelade bäst om bäst turneringar. Och jag är nyfiken på spelare som är aktuella för de här lagen. Hur mycket sitter ni, satt ni och snackade då att så här, undrar om den här killen kommer med? Jag tycker han borde komma med. Var det något man snackade om på middagar inför OS, World Cup och sånt där?
Min senaste var ju där i World Cup som du pratade om. Och det var ju, laget tog ut mitt under, det togs ut mitt under slutspelet. Vi mötte Tampa, kommer jag ihåg. Och jag och Bengan hade ju båda haft ett, ett bra år.
Sen det var 2016,
vet man, ja. Ja, 2016, precis. Mm. Och vi hade båda haft ett bra år, och sen kom jag ihåg inför Game 7 mot Tampa. Jag hämtade alltid honom på vägen. Då ringde de och sa, hörru, du kom med. Innan de skulle gå ut med presskonferensen. Och då ville inte jag fråga Bengan innan kom matchen om han kom med eller inte. Och han tänkte exakt samma sak. Så vi satt där i bilen och sa inget. Det var ju Game 7, så det hade jag annat att fokusera på. Men sen efter matchen blev det så, hörru, du kom med, va? Han bara,
fan, dubbel glädje.
Ja, exakt. Så då gick vi vidare till final och vi fick reda på att vi båda kom med i World Cup. Men det är lite roligt, man vill ju inte... Även fast jag trodde och hoppades att han skulle komma med, så jag vet ju inte vad de hade valt ut. Liksom. Så då satt vi där i bilen och tysta båda och vågade ställa frågan.
Det måste vara enda gången ni två satt
och ja, exakt. Ja,
men du, det är mäktiga minnen ju, för att vi var ju där på plats och bevakade den här turneringen. Och jag minns att Victor Hedman sa att han aldrig varit med en snabbare hockey än när ni mötte unga nordamerikanska laget. Nu är det superstjärnor McDavid och Matthews och McCarr, hela gänget. Men hur var det för dig att spela bäst om bäst där?
Ja, det var roligt. Det enda var att det var mitt... Alltså det var det första man gjorde på säsongen direkt från sommar. Så jag tyckte det tog ner det lite. Att det kändes lite som... Inte sommarhockey, men då var ju OS mäktigare. Att det var alla... Det var länder bara. Det var ingen Team Europe.
Just det.
Det var ingen North American unga. Så därför slår ju OS mycket högre. Men jag kan tänka när det är World Cup mitt under säsong, då är du inne i det och det känns på riktigt. Men det var en jävla rolig turnering.
Vad bra att du pratade om tempo och snabbhockey och sånt där. För nu är det dags för nästa moment.
Oj.
Du är ju då känd för att vara en skridskovirtuos. Du är säkert snabb fortfarande, även fast du har fett den grejerna. Och nu ska vi köra en vinnare stanna kvar här. Det här är Jesper Bratt.
Ja.
Den bästa svenska skridskoåkaren, när jag och Erik snackar här, kommer fram till att det är nog Bratt som är den bästa svensken. Håller du med om det?
Det håller jag med om.
Bra. För då ska vi se hur han står sig mot lite internationell konkurrens, som han tar sig till sista bossen, som ni alla nog kan gissa vem det är. Bäst skridskoåkare, Jesper Bratt eller Dylan Larkin?
Ja, då tar jag Bratt.
Ja, Dylan Larkin är väldigt snabb, men med just den här 360, hans smooth, han kan alla riktningar. Jag tar Bratt också.
Du kan få bolla Bratt, ja. Erik. Så bläddrar jag vidare här. Ta min lagkompis, Jack Hughes. Det blir svettet direkt.
Jag måste fortsätta med Bratt. Men Hughes-brorsorna kan ha någon som slår Bratt.
Mm.
Win kanske.
Då kan jag avslöja att jag valde faktiskt här. Jag kommer inte ta båda. Så då valde jag fel.
Okej, ja, det gjorde du.
Ja, men Jack är ju jätteduktig med pucken. Han är ju, men just... Nej, Bratt hänger kvar.
Mm. Bra. Här har vi en annan riktig snidare. Matt Barzal. Vi snackade om det här i helgen.
Jag blev lite taggad. Jag går med Barzal nu då. Men det är fine line. Jag tar Barzal idag för att vi ska göra det lite roligare.
Ja. Håller med om det, Erik?
Du tänker TV, bra.
Ja. Varför? Förutom att du...
Han har ju... Bratten har ju mer... Att fötterna rör sig fort. Jag tror Barzal bara sätter, han hittar glidet på. Det är få, och hur han kan skapa i anfallszon med vridningar och vändningar högt upp över blå linjen. Och sen komma in och nästan få ett friläge även fast det är 10 personer i zon. Det tycker jag är starkt. Men de är otroligt. Det är
skulle jag välja en spelare av de här, då skulle jag hälla Bratten.
Ja, men, det hade jag också.
Men skridskåkningen så blir det Barzal.
Vi tar Barzal.
Barzal är den spelare som ser bäst ut och gör allra minst poäng. Alltså om du ser honom spelas ut som han ska 150 poäng.
Som du vill vara någon när du kör men's league med dina polare, då vill du vara Barzal.
Lunchhockey är vik med Adam och Jäger.
Här kommer killen som jag tog istället för Quinn Hughes, för jag tycker att han är Quinn Hughes 2.0 när det kommer till skridskoåkning. Lane Hudson.
Oh.
Ja, men det är inte lika fin åkning. Han har ett sätt att röra sig. Han knyter knappt skridskorna högst upp. Det hade hans farsa som viktig grej för alla barnen. Det var nästan helt löst uppe så de skulle få fotlederna och kunna gå åt alla håll. Och det ser du alla de där brorsorna att de har. Däremot, och sen har han jävla tryck. Det slutar aldrig röra sig. Men för mig är den inte tillräckligt fin. Det är det vi pratar just nu.
Väldigt bra detalj där, att knäppa upp översta året så man får knät över tån och så man får liksom flex. Mycket intressant. Jag tror vi... Ska vi behålla?
Jag behåller, men du får ju välja. Eller vi
nej, men det är du som är skridskoexperten. Ja, ja, ja. Vi behåller.
Men, ja. Men om vi ligger kvar med den detaljen och går vidare. För jag har hört just det där med att inte knyta skridskorna vägen upp Jarton McDavid och även om den tyvärr bortgången Johnny Gaudreau. Två väldigt duktiga och hala skridskoåkare också. Vad gör det? Rent praktiskt.
Jag tror det gör att du känner att du kan åka åt alla håll på något sätt på isen, även fast du har en skridsko på. Så du är otroligt lös runt fotlederna, men då blir du stark där istället. Så då kan du verkligen ligga och få knäna över tårna och få ut mest av trycket.
Mm. Det tror jag. Erik Karlsson sa det också när han var liten, mycket allmänhetens åkning där, att jag knyter knappt skridskorna. Det var en anledning att han har fått sån, han svävar ju också över isen och är väldigt duktig skridskoåkare, Erik.
Okej då. Då tar vi en annan back för att se om den här killen var bättre än... Vi börjar här. Är han bättre än Quinn Hughes?
Ja, de har jag ju nästan exakt samma, men jag har han över Barzal.
Ja, okay.
De är lite annorlunda i sin åkning. Han har lite mer tryck. Vad heter det? McCarr har lite mer tryck i grejerna. Sen har du Hughes som är lite mer att han glider runt som en konståkare. Glider mer, behöver inte köra lika många skär. Men ja, vi tar McCarr.
Dynamisk, explosiv.
Quinn Hughes är väl lite vår tids Scott Niedermayer.
Ja, exakt. Ja, det håller jag med om. Bra där.
Ja, men ibland så. Även en blind höna. Okej, då tar vi McCarr mot hans lagkompis Nathan McKinnon. Ja.
Oh.
Där har du också... McKinnon är ju... Speeden han har rakt fram och sen han vänder... En snabb vändning och komma ur det. Det är lite stelare allt McKinnon gör. Finare McCarr, men det är klart, hade du frågat mig vem jag vill ta just nu, då måste jag ta McKinnon.
Ja, jag brukar alltid säga när man ser McKinnon spela att jag tycker synd om isen. Ja. Det är ju som att han misshandlar.
Ja, han är aggressiv mot isen.
Ja, men där har du ju ett kraftpaket.
Ja, verkligen.
Jämfört med McCarr som också glider lite mer över. Det är så svårt att jämföra forwards och backar. Vi borde egentligen hålla varsin upp.
Ja, men exakt, det har sagt till Jonte också.
Det ska vara svårt.
Ja, han vägrar. Men jag går med McKinnon då. För att han är extra skön.
Såg du avgörande till i helgen mot Rangers?
Mm. Jag får ta han då.
Ja. Mm.
Och då vet ni vem det blir. Sista bossen.
Ja.
McKinnon eller McDavid?
Ja.
Ja, för mig är det McDavid ändå.
Jag ibland tänker jag väl för mycket hockey och vem jag skulle ha just nu i mitt lag. Men just skridskoåkning, då är det McDavid. Det går inte att jämföra. Det går att jämföra, absolut. Men, det...
ja, men beskriv, vi har försökt beskriva med just den här, alla komponenter som han har i skridskoåkningen. Frekvensen, glidet.
Ja, han har ju allt. Och sen framförallt en jävla överstegsåkning. Han åker ju ofta med översteg. Det är inte ofta han tar raka skär bara. Och sen är jag ju lika snabb med puck som utan, men det är nästan alla vi har kollat på. Och hans första skär, de är ju korta på små ytor, är ju ännu bättre med McKinnon, tycker jag. Han kan komma ur en situation utan att använda styrka, bara med snabbhet. Så där tar vi honom.
Men den här detaljen du nämner, att han åker så mycket översteg för att bygga fart, det är ju inte det man växte upp med. Nej. Om man säger så. Varför gör man så? Varför funkar det?
Jag tror nu för tiden så är det vanligare, låter det som, för de här alla unga som kommer över att, eller alla unga som kommer upp, att de tränar på de här små och trycka från hälen, trycka från tån och lära sig känna. Och då blir det nästan som att du har full kontroll var du än hamnar på, var du än hamnar i för situation. För när jag var liten, då var det så här, åk allt vad du har och så hoppas att du blir bra på det.
Mm.
Sen kanske bromsa och vänd hårt åt andra hållet. Det var jag bra på. Sen var inte jag lika bra på finta höger, gå vänster utan att tappa någon fart. Men det är ju de här så jäkla bra på. Så det är väl en blandning av att de har varit otroligt mycket på is och lärt sig i tidig ålder.
Och sen, ja, som du säger, det är crossover, alltså översteg, så trycker de även med bakre foten.
Precis.
Och så genererar de fart. Och ibland blir vissa hånare för att de har camper där de lär ut såna här grejer. Men ska man kunna spela hockey på elitnivå och följa drömmen, då gäller det att se till att man lär sig en funktionell skridskoåkning när man är ung. För annars är man ju helt chanslös. Ja.
Och
vi fått många bra tips faktiskt här med det här med knä över tå. Och ibland knyta upp översta hården för att få mer rörlighet i foten. Och sen nötskridskoåkning. Och titta på YouTube. Det finns ju jättebra klipp där man kan bli inspirerad. Och sen ut på allmänhetens åkning eller ute i isen, ni som bor upp norröver. Precis. Och träna.
Mm. Sen har man ju sån som Caprizo som inte är jättesnabb rakt fram. Men han, exakt, han åker fyra raka, sen öppnar han istället. Då kör han en höftöppning istället för översteg. Och därför blir han så farlig i anfallszon. För då är han ju omöjlig att veta var han ska vara. Och han kan ju skjuta från alla ställen. Han kan bara öppna upp, så tänker du, var ska han? Han och Sucka är ju båda det. Och det är en liten annat sätt.
Lite Ulf Dahlén-skola.
Ja, men precis. Då är det kanske inte lika bra om du ska åka mållinje till mållinje. Men från rörlinje och ner så är det livsfarligt.
Mm. Ja, Kaprizov, jag valde fel husbrorsa. Är det någon annan ni saknar här?
Nej, jag tycker
jag tänkte att han var yngre.
Jag tycker du gjort bra. Jag tycker,
du är duktig, Jota. Även om du sa pungen.
Exakt. Ja, jo, den jag tycker i år är han Schaefer som har kommit in.
Ja,
när
Matthew
man ser honom,
Schaefer.
Det är en blandning av viljan, sätt där han glider upp på isen, men även han rör fötterna fort. Så det är någon mix av alla de här backarna vi pratar om.
Får jag bara säga en sista grej då? Det är kul att prata utveckling. Och när ni har lärt er åka skridskor och så, sen är det ju mycket spela. Spela smålagsspel, ja, spela på gatan, spela inlines. Älska och hålla på så man utvecklar spelsinnet också. Så det... man inte bara blir en individ som är duktig. Välkommen tillbaka, pratar vi mer utveckling, ja, när du vill.
Jag vill ju då veta, i din prime, A till B, hur många av de här hade du slagit? Jag förstår att de är lena i...
Men det beror ju på vad A till B.
Ja, men okej, du får välja sträcka.
Okej.
Hur långt, vilken sträcka det passar? Vi börjar där.
Ja, det där är faktiskt en bra fråga.
Men ett eller två varv?
Nej, jag tror desto mer varv, då förlorar jag nog många av de här.
Ja.
Jag tänker, inte om du går upp till 10 varv, då kanske jag...
Förlängd mållinje till bortre blå.
Ja.
Där är du stark.
Ja, där var jag bra.
Förlängd mållinje, alltså egen zon till bortre blå. Ja, där var du ju blixtsnabb.
Ja, det där är så svårt att säga.
Men du måste ju ha gjort tester. Det är vanligt nu att man testar på is.
Ja, men jag vet inte vad de här har för
tider. Nej, men då var du måste ha varit topp i Pittsburgh och Rangers.
Det är därför det är roligt, för att du vet ju inte svaret. Så
nej, precis. Nej, jag vet. Nu kommer jag inte ens ihåg alla vi har gått igenom här.
Men kanske. Du var väl i topp både i Rangers och Pittsburgh?
Men jag tänker att de vi har gått igenom här är ju McDavid och McKinnon och kanske Larkin snabbast bara rakt fram.
Ja, precis. Ja, men de slår jag väl nu inte. Jag vet inte. Nej, men de andra har jag chans mot.
Bratten hade du slagit rakt fram.
Det kan vara tajt.
Mm.
Hughes hade jag kanske slagit.
Ja, det tror jag. Men en annan fråga som jag vill ställa när vi pratar om skridskåkning och snabbhet. I andra sporter så bygger snabbhet väldigt mycket på explosiv muskelmassa. För att springa kan ju alla göra. Det är klart att det finns ett tekniskt element av att springa, men det är ju lättare. I din erfarenhet, hur mycket av de här riktigt snabba, kvicka, explosiva skridskoåkarna, hur mycket är genetik och liksom muskelmassa, och hur mycket är din skridskoteknik? Kan en liksom inte superexplosiv person fortfarande vara bland de snabbaste?
Oh, bra fråga. Jag tror att nu alla spelare gör ju så mycket som unga nu, att de ändå gör rätt saker i gymmet. De är mycket på is. Jag tror ju att du måste ju ha någon sorts explosivitet. Men sen, det som är skillnad mot att springa är, här är du på en skridsko, här har du en liten skena. Så om du lär hantera skenan, hur den ska sättas ner i isen, då, jag tror inte så här att Jack Hughes är hur explosiv som helst i gymmet. Jag tror inte, men han har jävla sätt att flyta på isen. Båda, alla Hughes-bröderna om du kollar.
Ja, men jag tänker samma med Quinn Hughes, Lane Hudson, de är inga stora killar.
Nej, precis. Så det visar ju att har du... Ja, för sig, du kan väl kolla fotbollsspelare som är små killar och är snabba också.
Mm.
Ja, jag vet inte. Det är svårt att säga. Det man vet är en mix av att du har tryck i buggarna, du har rätt teknik och vet hur du ska använda isen.
Har du den genetiska X-faktorn som du garanterat har, och McDavid och de här snabbaste, då får du ju den lilla fördelen också. Men i ett hockeylag så behövs det ju funktionella skridskåkare som inte har den genetiska grejen med den här, jag vet inte vad det kallas för, men den här explosiva
Type 2.
Så det behövs ju sådana som drar ner på tempot också, och så kan lägga fram passningarna till Hagelin och de här snabbskrinnarna.
Om vi ska ta och blicka lite framåt, så har vi på söndag New Jersey Devils med då den bästa svenska skridskoåkaren Jesper Bratt mot Vancouver 7:00. Och på lördag dessförinnan har vi Ottawa 8:00 mot Carl Hagelins Minnesota. Och vad ska man inte missa om man rattar in Wild där, som Magnus Dahlborn ska kommentera?
Förhoppningsvis en vinst efter 2 torskar.
Ja.
Och sen allmänt, jag tror det är ett lag med... Ja, så spelar, nu vet jag inte hur mycket fansen älskar att kolla defensiv hockey, men ett lag som jobbar hårt för varandra, men med bra upside offensivt. Du har Kaprizov som är en toppspelare i ligan. Sucka är alltid rolig att se.
Erik Sonek framför mål.
Ja, exakt. Men jag kommer till, och sen har ju alla svenskarna där.
Mm.
Och det är ju sådana lag man vill se på.
Och det är många som kommer vara med i OS förhoppningsvis. Bägge målvakterna, ja. Brodin, Eriksson Ek.
Precis, där är du, ja, fyra bara där.
Fyra bara där. Så att,
Mackan kanske.
Marcus Johansson,
en grym säsongstart. Så det är kul att se.
Mackan är ju en sån som man kan använda både i en fjärde kedja och en första kedja.
Exakt, och det är väl det han har förbättrat över sin karriär. Att här nu på sista 5 åren inser han att, ja, att det där kommer han spela ibland. Och han har gjort det bra, för han är en så pass smart spelare som kan åka som ingen annan. Där har du egentligen den finaste skridskoåkaren.
Ja,
om jag skulle vilja vara någon så, då är det ju Mackan. Han, det såg man ju i VM.
35 är han. Pappastyrka.
Ja, exakt.
Det gör du bra. Bara
på tal om pappastyrka så har vi Godmorgon NHL på torsdag. Då kommer Niklas Ida att sitta med Micke Renberg och Mattias Nordström.
Oj, i de här storkroppen här. Renberg, välkommen.
Här har vi två riktiga kraftpaket. Vill ha mer sport har vi Champions League på Viaplay tisdag och onsdag. Jag säger stort tack till Carl och till framförallt på så ser jag har.
Bra gubbar.